P3, Sveriges Radio.
Shrewsbury, England, 1791. Det är knäpptyst bland den hänförda åskådarskaran som sitter med gapande munnar och blickarna låsta på den välklädda mannen som talar till dem. Med sin nära på perfekta engelska berättar han inlevelsefullt om vad han har varit med om. Hur han kidnappades som litet barn, rövades bort från sin familj och såldes av slavjägare. Om vad han har bevittnat på den mardrömslika färden över Atlanten och tiden därefter. Den gränslösa ondska han har mött och de ohyggliga saker han har gått igenom. Publiken förfasas och fascineras. Men slås också av den styrka han utstrålar, långt ifrån vad de förknippar med en förslavad människa. För mannen framför dem, han som kallas Gustavus Vassa, afrikanen, är inte någon kuvad stackare. Och inte heller längre någon sägodel. Han har sprängt förtryckets bojor och är nu författaren och aktivisten Olauda Equiano, en fri man.
Det här är berättelsen om Olauda Equiano. Pojken som stal som barn, fördes bort och förslavades på en främmande plats. Men med skarpsinne och driv erövrar han sin frihet. Och lämnar ett enastående bidrag till kampen för slaveriets avskaffande. Sin egen, häpnadsväckande livsberättelse.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Det går inte att värja sig för det som Olauda Equiano, den bästsäljande författaren, berättar om. Kidnappningarna. Skeppet fullt av stulna människor i bojor. De inhumana bestraffningarna. Och män och kvinnor, pojkar och flickor, som säljs som boskap på auktion. Ett vittnesmål om den groteska industri som just här och nu får världsekonomin att blomstra. Den transatlantiska slavhandeln. Den verksamhet som gör att de andäktigt lyssnande engelsmännen har kaffe i sina koppar och socker i sina skafferier. De vet att slavhandeln pågår där ute i världen. Men kanske har den känts långt borta. Som något som inte angår dem. Inte längre. För nu har verkligheten exponerats av Olauda Equiano i den självbiografi som har sålt som smör och bidragit till att sätta en kraftig rullning. Den har gett vind i seglen åt en spirande kamp som till slut ska få stopp på den tyranniska handelskolossen och lyfta slaveriets skändliga ok från tusentals axlar. 1791 är Olauda Equiano en fri man. Fri var han också när han föddes, långt från Storbritannien där han nu befinner sig. Men däremellan utspelar sig en serie av händelser som kan få den mest luttrade och världsvana och häpna. Och allt börjar en olyckans dag, ungefär 45 år tidigare, i en vacker liten dalgång i det som idag är Nigeria. Solen gassar. Det gör det nästan jämnt här. Landskapet präglas av frodiga buskar och träd som skänker skugga åt den lilla byn, ett kluster av hus i en dal. Runt byn betar jätter och höns sprätter runt i jorden. De tama fjäderfänas kluckande blandas med intensiv fågelsång. Kanske har också byborna öronen spetsade efter vildmarkens ljud, som elefanters tutande och rytande lejon. Och i det här hörnet av världen ser vår huvudperson år 1745 dagens ljus.
Olauda Equiano föddes 1745 i, som han själv beskriver det, en grönskande dal vid namnet Eseke, som det fortfarande heter, och är belägen i sydöstra Nigeria i delstaten Anambra.
Det här är Michael McEachran, gästforskare vid Raoul Wallenberg-institutet för mänskliga rättigheter.
Han tillhörde ju Igbo-folket, som fortfarande är en av de största etniska grupperna i dagens Nigeria.
Namnet Olauda får han som barn. Men Equiano vet vi inte riktigt när det börjar användas. Igbo-folket använder inte efternamn som till exempel svenska gör idag. Men han ska komma och gå under Olauda Equiano. fanns också flera andra namn. Sådana som inte är valda av kärleksfulla föräldrar. Olaudas by tillhör det mäktiga kungariket Benin. Här lever Igbo-folket i samklang med naturen. Och vardagslivet går ut på att se till att skörden på den stora åkern en bit bort blir god och räcker till att mätta hela byn. Och Olaudas föräldrar är inflytelserika.
Även om kungen av Benin officiellt regerade i regionen hade kungen lite makt över invånarnas vardag. Och här var det snarare åldermän i samhället som Equianos far som ingick i rådslag som bestämde och agerade domare i tvistefrågor.
Olauda Equiano växer upp tillsammans med sina föräldrar och en yngre syster. Och tanken är nog att han ska bli vuxen här och bära vidare sin fars arv. Men så ska det inte bli. Olaudas mor och far kommer att förlora båda sina barn. Och aldrig får dem tillbaka. Kanske är det något de redan fasar för. För det är inte ovanligt att familjer splittras i till exempel konflikter med andra stammar när krigsfångar tas som slavar. Olaudas pappa kommer själv från en familj som håller sig med slavar.
Vi vet att slaveriet var ganska utbrett i Västafrika vid den tiden. Men om vi jämför det med det europeiska slaveriet i Amerika och Karibien till exempel, var slaveriet i Västafrika mer lik träldomen i Europa under medeltiden. I flera västafrikanska samhällen kunde man bli slav eller träl, om man så vill, som krigsfånge, som straff för att betala tillbaka en skuld med mera. Och Equiano beskriver hur slaveri eller träldom var en del av vardagen, inklusive faran att som barn kidnappas för att säljas som slav.
Och farligast vet de att det är när de vuxna ger sig av till åken för att arbeta. Då finns ingen kvar som kan skydda de små. Och det är en sån dag, när Olauda är 11-årsåldern, som hans liv förändras för alltid. Han och lilla systern leker på gården när de kommer. Två män och en kvinna som hoppar över muren och tar sikte på barnen. Från ena sekunden till den andra har de fångat in de överrumplade och skräckslagna syskonen som släpas iväg från sitt hem. Att skrika hjälper inte. Inkräktarna är både starka och målmedvetna. Och tryggheten att i alla fall kunna söka tröst hos varann förlorar de snart. För de skickas åt varsitt håll. Olauda vet inte vart kidnapparna för honom. De rör sig genom landskapet, men stannar aldrig tillräckligt länge på samma plats för att han ska kunna bilda sin uppfattning om var han är eller vilken väg de har tagit. Hur ska han någonsin kunna hitta hem igen? En dag växer ett hopp om att få tillbaka livet som han känner det. Han och systern återförenas. Men det blir en kort glädjestund. För redan dagen efter separeras de igen. Och det ska bli det sista de två syskonen ser av varann. För de här kidnapparna är inte sådana som vill sätta dem i arbete hos någon annan stam eller by. Med möjlighet att i framtiden återvända hem. De har andra köpare i sikte. Om inte förr, så inser Olauda det när han plötsligt befinner sig vid kusten. Och den oändliga Atlanten breder ut sig framför honom. Hamnen är ett myller av människor. Bland annat folk som ser mycket märkliga ut i Olaudas ögon. Och i vattnet ligger ett stort skepp. På utsidan likt andra båtar där handelsvaror lastas in. Men det här fartyget är inte som andra. Det är en flytande tortyrkammare.
Till en början fylldes jag av förvåning. Men den känslan bytte snabbt ut mot ren skräck. Och jag har fortfarande svårt att beskriva precis hur jag tänkte och kände. I samma stund jag fördes ombord greppade man omedelbart tag i mig. Och undersökte mig bryskt och noggrant för att se att jag var frisk. Jag kände mig nu övertygad om att jag passerat över till en värld av onda andar. Och att de tänkte döda mig. Deras hudfärg som skilde sig så från vår. Deras långa hår och deras språk som lät så annorlunda från alla andra jag tidigare hört övertygade mig ännu mer om den saken. Jag var så totalt uppfylld av fasa att om jag haft 10 000 andra världar att färdas till hade jag gladeligen gett upp dem alla bara för att få byta plats med den sämst ställde slaven i mitt land. när jag såg mig omkring på skeppet och såg en stor kokande kopparkittel. Svarta människor av alla former hopkedjade med varann. Samtliga med ansikten som uttryckte sorg och hopplöshet, blev jag övertygad om att min sista stund var kommen. Och fullkomligt översvallad av rädsla och ångest föll jag ihop på däck och svimmade.
Det vi hör här är Olaude Kojanos egen berättelse om det som sker. Att bli bortförd från sitt hem och tagen till en annan stam har kanske varit Olaude Kojanos värsta mardröm. Nu inser han att det finns en ännu värre form av kidnappning och slavhandel. En som för de fängslade människorna så långt bort att de aldrig kommer återse sitt hem. Och som förvandlar tänkande, kännande och fria individer till handelsgods. Som behandlas på det mest omänskliga sätt. När han vaknar från sin avsvimning övermannas han av panik och ångest. Skeppet som har lagt ut och ställt kursen västerut är en vidrig plats. Det klaustrofobiska utrymmet under däck fylls av ångestskrik och stanken från ihopträngda människokroppar är outhärdlig. Olauda plågas svårt och fylls av tankar på att dö och få slut på våndan. Och det är han inte ensam om. Många av de andra tillfångatagna försöker fly in i döden och kastar sig över bord. Men de lyckas inte alltid. De vita handelsmännen övervakar strängt sina fångar och straffar alla överträdelser hårt. För människorna är det en last som på andra sidan oceanen ska lossas och säljas vidare för silver, som i sin tur ska investeras i andra varor och skickas mot Europa. Det som Olauda mot sin vilja har hamnat mitt uppe i är nämligen det som i historieböckerna kallas för triangelhandeln. Och den grymmaste delen av den är den så kallade mellanpassagen. Den resa som skeppen, nu fulla av människor från Afrikas kust, gör mot Karibien och Amerika.
På skeppen över Atlanten packade man för ekonomiska syften ihop de förslavade personerna under däck så att de låg i bojor och kedjor tätt packade in till varandra och fick uträtta sina behov där de låg. Och ofta dog de av sjukdom, svält eller annan nöd. Och detta var en del av den ekonomiska kalkylen så att säga. Att en stor andel av dem skulle dö under den här resan.
Mellanpassagen är en resa som tar månader, snarare än veckor att genomföra. Bara på transporten till båtarna dör mellan 10-15% av de tillfångatagna. Och väl ombord på skeppen förlorar ytterligare kring en fjärdedel livet. Det finns inga exakta siffror, men totalt uppskattas mellan 10-12 miljoner människor har rövats bort i den transatlantiska slavhandeln. Olaude Kojano tillhör de som överlever resan. Och efter vad som kanske känns som en evighet till havs får han äntligen fast mark under fötterna igen. Skeppet har nått sin destination, Barbados. Men det är inte sista anhalten. Nu väntar ett nytt helvete. En färd över Atlanten under sådana förhållanden som Olaude nyss upplevt är tärande. Inte bara för psyket, utan också för kroppen. Han som nu är runt 12 år gammal är avmagrad och i mycket dåligt skick. Så när han står där, mitt i den skräniga och hotfulla miljön som en slavmarknad är, tittar knappt någon av de vita spekulanterna på honom. Andra runt omkring honom utsätts för en respektlös behandling. Kroppar undersöks hårdhänt och det köpslås som pris på ett språk som de fjättrade människorna inte förstår. När en affär har gått i lås och familjemedlemmar skiljs från varann för att skickas till olika delar av den här nya, okända världen fyller gråten och skriken och Laudas öron. Men när marknaden är över för dagen står han kvar.
Han hamnar som sagt på en slavaktion men lyckas inte bli såld där utan skeppas vidare till Virginia.
Väl framme i Virginia lämpas Olaude av på en bomullsplantage. Och där fortsätter mardrömmen. Han som fortfarande bara är ett barn får bevittna hur förslavade människor behandlas av sina vita husbönder. Arbetet på fälten är tungt och sliter ut kropparna i förtid. De som jobbar långsamt bestraffas hårt. Och det är inte någon frist då att hamna till tjänst hemma på gården. Pryglandet är lika obarmhärtigt där. Och arbetet lika hårt. Och Lauda ser förskräckt hur människor verkar likställas med djur. I gårdens kök möter han en kvinna som är fastkedjad och tvingad att bära någon form av munkorg, som om hon vore en hund. Inom honom växer känslan av uppgivenhet. Han talar inte ens språket här, kan inte göra sig förstådd. Och tankarna på döden är ständigt återkommande. Överröstar de drömmar han en gång hade om att få återvända till tryggheten och sin familj. Framtiden verkar utan hopp. Några kilometer bort från gården i Virginia har handelsfartyget The Industrious Bee, alltså det flitiga biet, precis lagt ankar vid floden. Och kaptenen är en man som till vardags är högt uppsatt i brittiska armén, men som nu i affärer besöker plantagen och Lauda befinner sig på. Henry Pascal heter han. Och han tar notis om vår huvudperson. Pascal är nämligen på jakt efter en lämplig ung pojke han kan köpa med sig hem och skänka till sina kusiner. Kapten Pascal köper Olauda för 40 pund. Vilket motsvarar närmare 100 000 kronor i dagens penningvärde. Och han är en skojfrisk typ, Henry Pascal. Eller ska vi kanske säga vanvördig. För han bestämmer att Olauda ska byta namn till ett som klingar märkligt bekant i skandinaviska öron. Gustavus Vasa. Vad har en svensk 1500-talskung med den här lilla killen att göra?
Det kan ju ha varit ett skämt och ironiserande namn av Henry Pascal. Och det kan ju ha varit så att den här lilla 12-åriga pojken Equiano betedde sig på ett sådant sätt som att han vore kung när han då egentligen var förslavad.
Det här är inte det första nya namn som Olauda har fått. Det senaste året har han bland annat kallats för Michael och Jacob. Men nu kommer alltså Gustavus Vasa och blir det han lystrar till. Men inom sig kommer han bevara det namn han fick av sin mor och far. Och det ska gå till historien. Henry Pascal tar med sig Olauda tillbaka till en värld som han tidigare bara upplevt under traumatiska former. Ut till havs. Men nu mönstrar han på Pascals båt under helt andra omständigheter. Och får en ny och livslång relation till havet. För fartyget seglar på en annan av triangelhandelns rutter. Den från nya världen i väster till Storbritannien. Det är en resa kantad av förunderliga upplevelser och intryck. Bland annat introduceras Olauda för något som ska komma att prägla resten av hans tid på jorden.
Ombord på skeppet The Industrious Bee, Atlanten, 1754. En morgon när jag klev upp på däck såg jag att det var helt täckt av snö som hade fallit under natten. Jag hade aldrig förr sett något liknande och min första tanke var att det måste vara salt. Jag sprang omedelbart ner till min skeppskamrat och försökte göra mig förstådd så bra jag kunde, så att de skulle följa med och se hur någon slängt salt över hela båten mitt i natten. Han, som ju såklart visste vad det var, bad mig att ta med lite ner under däck. Jag sprang upp och tog med mig en handfull och förvånades över hur kallt det kändes. När jag kom tillbaka ner insisterade han på att jag skulle smaka på det. Jag gjorde som han sa. Och smaken gjorde mig fullkomligt förbluffad. Jag frågade vad det var för något och han berättade då att det var snö. Men jag kunde inte på något sätt förstå vad han menade. Han frågade om vi inte hade snö där jag kom ifrån. Och jag svarade nej. Jag undrade vad man hade det till och vem som hade skapat det. Han berättade då om en stor man i himlen, kallad Gud. Men återigen förstod jag inte alls vad han pratade om.
Att se snö för första gången är förstås en upplevelse i sig. Men mer bestående avtryck än de virvlande vita flingorna gör den som alltså sägs ligga bakom det förtrollande skådespelet. Ja, ligga bakom allt som sker i världen. Kristendomens gudfader. Olauda har förstås växt upp med en annan sorts andlighet. Igbo-folkets trossystem. Men hädanefter ska den kristna tron och den personliga relationen till Gud bli viktig för Olauda Equiano. och fördjupas under hans liv. Och när skeppet efter 13 veckors seglats når sitt mål, hjärtat i det brittiska imperiet, London, väntar ännu en milstolpe i hans liv. Det börjar med ett möte som visar Olauda att det faktiskt finns vänliga själar, även bland vita människor. För kusinerna som Pascal hade i åtanke när han köpte Olauda i Virginia, två engelska systrar, fattar snabbt tycke för honom. De ger honom tak över huvudet, men också något långt mer värdefullt. Konsten att läsa. Och det är inte helt okontroversiellt.
Detta var ju lag till exempel på många ställen. Att man fick inte lov att lära förslavade personer läsa för att detta skulle vara att ge dem för mycket makt. Och detta var ju någonting som förslavade personer insåg. Så att man ville ju gärna lära sig läsa. Att det här att lära sig läsa var en del av frigörelseprocessen. Och så var det ju också för Equiano. Det är en mycket viktig punkt i hans liv.
Med läskunnigheten kan Olauda närma sig Bibeln och kristendomen på ett nytt sätt. Men tron skänker inte bara styrka, utan väcker också en rädsla i honom. För han är ju vad vita kristna vid den här tiden skulle kalla för en odöpt hedning och därför utestängd från himmelriket. Helvetets eldar skrämmer honom. Och han beslutar sig för att gå in i den kristna gemenskapen fullt ut. I februari 1759 sker det. Olauda Equiano döps i St. Margaret's, en kyrka bredvid Westminster Abbey, och blir både officiellt kristen och får papper på vem han är. Men Olauda är inte namnet på dopcertifikatet. Där står istället Gustavus Vasa, som också kommer bli det namn han bär under större delen av sin livstid. Men i eftervärldens uppslagsverk kommer han gå under Olauda Equiano. Och eftersom vi redan kallat honom för det i ett halvt avsnitt, fortsätter vi också med det. Att bli döpt är en betydelsefull hållplats i Olaudas liv. Med dörren till himmelriket inte längre helt stängd, vågar han fokusera på nästa mål i livet. Kampen för att återfå sin frihet. Vågorna bryts mot båtens tunga skrov när den målmedvetet kryssar fram över bränningarna. Det har blivit vår år 1761. Och HMS Etna färdas över Biscaya-buktens grönskiftande vatten utanför den franska kusten. Vid rodret står kapten Henry Pascal. Och vid hans sida, Olauda Equiano. En pojke som blivit en ung man i de sena tonåren. Och en vital del av Pascals besättning. För kaptenen har nog sett att han är begåvad. Och bestämt sig för att inte ge honom till kusinerna i London. Men vad kan man tänka om Henry Pascals och Olauda Equianos personliga relation?
De här relationerna mellan slavägare och de förslavade, den var ju väldigt komplex. Alltså, för att de här förslavade människorna, de var ju juridiskt sett så var de ju kategoriserade som boskap och egendom ofta. Inte betraktade som juridiska personer. Samtidigt så gick det ju inte att förneka att de var mänskliga. Och man utvecklade ju ofta personliga relationer till de här förslavade personerna. Och så var det ju förstås också med Equianos relation till Henry Pascal. Och det var ju förstås inte ett jämbördigt eller jämlikt förhållande. Samtidigt så fanns det en viss anknytning och en relation som kanske inte var helt utan varma känslor upplandade då med från Henry Pascals sida med all säkerhet med stort förakt samtidigt.
Olauda har seglat med Henry Pascal i runt 6 år nu och har god sjövana. Han har till exempel både seglat i Medelhavet och stridit utanför den kanadensiska kusten. För under de här åren på 1700-talet rasar ett världskrig. Det som senare ska kallas för sjuårskriget. En konflikt som mycket förenklat kan kokas ner till kampen mellan Storbritannien och Frankrike om vilken stormakt som ska vara herre på världshaven. I alla fall den del av det stora och komplicerade kriget som Olaude Quiano möter. För hans kapten är löjtnant i den brittiska armén. Och Olaude imponerar på Pascal. På hösten 1762 får han det fina omdömet Able Seaman. Alltså att han är en duglig sjöman. Och kanske fyller det Olaude Quiano med tillförsikt. Det finns en möjlighet att han kan bli en fri människa och försörja sig på sin yrkeskunskap. Och han får uppbackning av resten av besättningen på skeppet. Det är inte mer än rätt att Olaude ska få sin frihet. Han som både är en god kristen och skickligt har stridit för den brittiska kronan. Hoppet växer hos Olaude. Och han tar mod till sig och närmar sig Pascal. Men han hinner inte ens ställa frågan. För kaptenen vet vad hans ärende är.
London, 10 december 1762. Skeppet hade legat ankrat i ungefär en halvtimme när min herre gav mig order om att hans mindre slup skulle bemannas. Och då, på ett ögonblick och utan minsta förvarning, tvingade han ner mig i den lilla båten och sa att han visste att jag tänkte lämna honom. Men att han minsann skulle sätta stopp för det. Jag blev så chockad att jag inte visste vad jag skulle svara, utan höll bara tyst. Jag sa att jag bara skulle gå och hämta mina böcker och min kista med kläder. Men han svor och sa att jag under inga omständigheter fick försvinna utom synhåll för honom. Om jag försökte mig på det, försäkrade han, skulle han skära halsen av mig. I samma stund som han sa detta drog han också sin värja. Han fortsatte att svära och sa att han nog skulle visa mig vad han kunde och inte kunde göra. I samma ögonblick hoppade också han ner i slupen. Och till min och den övriga besättningens sorg och förvåning seglade vi snabbt iväg med tidvattnet mot väntande fartyg längre nedströms.
Nej, Olaude får inte sin frihet. Utan en utskällning, ett dödshot och så något långt värre. Han måste återigen genomlida kränkningen och bli såld. Inga av de pengar han har tjänat ihop på sin tid hos Pascal får han behålla. Och så tvingas han in i en annan mans tjänst. Sätts på ett nytt skepp. Med ett slutmål som Olaude Quiano nog minns med fasa. Mot Karibien. Där risken är stor att han slutar på en slavmarknad. Men ödet vill annorlunda. Kristendomen har under 1700-talets mitt gått om olika förgreningar. En av dem, med lite drygt 100 år på nacken, har sitt ursprung i England. Kväkarrörelsen.
Kväkarna då, de såg eller ser att Gud är avspeglad i skapelsen och i varje levande ting och inte minst i alla människor. Och att man utifrån det här perspektivet också har ett starkt rättvisepatos. Och kväkarna kom att spela en stor roll i antislaverirörelsen både i England och i USA.
Och en av kväkarnas anhängare finns på Montserrat, en liten ö strax norr om Guadeloupe i Karibien. Precis den plats som det skepp Olaude Quiano befinner sig på håller på att angöra i början av februari 1763. Där bor plantageägaren Robert King, som är ute efter att köpa en ung och kompetent man. Så 40 pund byter ägare. Och det gör också Olaude. Han är bara i 20-årsåldern. Men har 3 gånger i sitt liv utsatts för att säljas och köpas som vore han ett ting. Men den här gången ska bli annorlunda. Egentligen är det tveksamt om en kväkare kan hålla sig med slavar. Och Kings moraliska kompass verkar åtminstone guida honom till att behandla dem väl. Men den som ska bli avgörande för Olaude Quianos framtid är en av Robert Kings nära kompanjoner. En man vid namn Thomas Farmer, som är kapten på den båt som blir Olaudas nya arbetsplats. Och han är kanske den första vita man som Olaude Quiano mött i sitt liv, som faktiskt genuint vill honom väl. Han stöttar Olaude och ser till att han får behålla de pengar han tjänar. För nu börjar han faktiskt göra just det. Alltså tjäna lite pengar. Det börjar med att han köper en glastillbringare i en hamn och säljer den med vinst i nästa. Snabbt har han fattat galoppen och nästa gång köper han 4 tillbringare och tjänar ännu lite mer. Så där håller det på. Och med ett litet kapital på fickan visar sig Olauda vara en duktig affärsman. Men svårare är det för honom att kunna få kvar pengarna i behåll.
Om man var en förslavad person så hade man ju inte några rättigheter alls egentligen. Var man då svart så, och skulle då ha något skydd, så var det ju fria vita personer som fick stå för det här skyddet. Alltså individer då. Det kunde inte fungera på något annat sätt. Så att om han då hade anförskaffat sig pengar till exempel, han fick ju då se till att ingen kände till att han hade pengar, eller så fick han alternativt se till att någon fri vit person, och helst någon då med en viss auktoritet och ställning, kunde skydda honom.
Så under Thomas Farmers beskydd börjar kassaskrinet fyllas upp. 1765, året då Lauda fyller 20, frågar han King lite försiktigt om det möjligen kan vara så att han skulle kunna få köpa sig fri, under förutsättning att han lyckas spara ihop tillräckligt med pengar. King skrockar och säger att ja visst, för 40 pund får han absolut sin frihet. Kanske går han med på det för att han inte ens i sina vildaste fantasier kan tänka sig att en slav kan få ihop en sån summa. Men Olaude Ekoyanu ska visa honom vad en frihetslängtande människa kan åstadkomma. Det går inte fort, men det går framåt. Olauda kör på som tidigare, men med ännu större iver. Säljer fler varor, gör större förtjänster och sparar undan överskottet. 40 pund är målet. Nej, egentligen 48 pund. För Olauda tänker göra entré i de frias värld med stil och klass och låta sig upp nya, fina kläder. Och året efter han ställde frågan till King, den 11 juli 1766, kan han knacka på plantageägarens dörr igen med andlös spänning. För vem vet hur han reagerar? Pascal, kaptenen som var den första man som köpte Olauda, hotade ju honom till livet och sålde honom sen vidare. Tänk om Robert King visar sig vara lika nyckfull och lynnig. Och när han blir insläppt och lägger fram sin sak, sjunker hoppet i bröstet. King är inte alls längre så säker på uppgörelsen och tycker att det verkar misstänkt att Olauda har lyckats tjäna ihop så mycket pengar. Men den här gången har han förstärkning med sig. Thomas Farmer står som en stadig klippa och försäkrar att allt har gått rätt till. Och så påminner han om att King faktiskt har gett sitt ord. Det tar några sekunder av funderande och tvekan. Och så fattar King sitt beslut.
Min herre sa att han inte tänkte svika sitt ord. När han tog emot min betalning uppmanade han mig att gå till registratorskontoret på ön och få mitt frihetsintyg utskrivet. Hans ord var himmelska. På en sekund försvann all min rädsla och byttes mot en outsäglig glädje och lycka. Jag uttryckte min djupaste tacksamhet så mycket jag bara kunde. Men alla känslor gjorde det svårt att få fram orden. Mina ögon fylldes av glädjetårar och mitt hjärta av tacksamhet mot Gud.
Efter att formligen har flugit fram över marken till registratorskontoret, hämtat sina papper och fått dem påskrivna av King, konstaterar den överlyckliga Olauda att han har varit med om något oerhört.
Min före detta herre skrev under samma dag, och på kvällen var jag, som vaknat upp på morgonen som slav och helt underkastat mig någon annans vilja, nu en fri man och min egen herre.
Glädjen hos den 21-åriga Olauda Ekoyanu vet inga gränser. Och den blå dräkt han låter sig upp gör sig utmärkt på festerna han anordnar för att fira sin nyvunna frihet. Men snart ska verkligheten komma ikapp honom. För han lever fortfarande i en värld där spelet är riggat för att sätta dit sådana som han. Det efterlängtade självbestämmandet kan bryskt tryckas ifrån honom, utan förvarning. Vad ska en man som Olauda Ekoyanu hitta på nu? Och vart ska han ta vägen? Kanske känner han sig trygg tillsammans med Thomas Farmer, för han stannar kvar i hans tjänst ett litet tag till. Men när Farmer hastigt blir sjuk, så sjuk att han dör, finns inte längre något som håller kvar Olauda i Karibien. Nu ger han sig av över havet igen, tillbaka till London. Och även om han nu är fri, inser han snabbt att han trots det är fången i tidens rasistiska system.
Och det var ju också under en tid när rasismen blev allt mer biologisk och det växte fram föreställningar vid den här tiden att det fanns en medfödd biologisk hierarki mellan människor. Det här så kallade rastänket växte fram och blev starkt och framträdande och mycket populärt och utbrett vid den här tiden.
Men tiden i London blir kort. Kanske kallar havet på honom, för han verkar hålla ögonen öppna för nya uppdrag. Och 1768 dyker en något excentrisk läkare upp i hans liv. Charles Irving. Han är mångsysslare, både kirurg och uppfinnare. Och därtill äventyrare. Vilket vår huvudperson snart också kommer kunna titulera sig. För efter ett antal resor tillsammans med Dr. Irving är det 1773 dags för deras mest sensationella tur. En trip som tar sikte på en oförlåtande plats. En värld av stormar, snö och is. Det känns som att tusentals små nålar sticker i huden när vinden viner. Kylan biter sig fast i kroppen och vägrar släppa taget. Och inombords rullar kanske oron runt i den ungefär 28-åriga Olauda. Tumlar som ett klot av ångest i magen. För expeditionen har problem. De två fartygen som Irving med entusiasm har lett norrut har fastnat på 78:e breddgraden i det isiga arktiska havet, ungefär i höjd med Svalbard. Mannarna släpar de mindre skeppsbåtarna över isen i den riktning de tror sig kunna finna öppet hav. Men de vandrar i dagar, i köld och fruset slask utan att komma fram. En efter en börjar de tappa hoppet. Och Lauda också. Han ber till Gud, men det ser mörkt ut. Ska han som har färdat så långt över världshaven gå sitt slutliga öde till mötes här? Över 800 mil från platsen där han föddes. Efter 4 dagars utsiktslös vandring vänder det. Mildvädret kommer och isarna börjar smälta. De tar sig tillbaka, lyckas få loss skeppen medan tid är och seglar sen bort från det skrämmande islandskapet. Olauda Equiano har jäckat döden ytterligare en gång. För han har varit i livsfara tidigare. Men Olauda har som en katt med 9 liv klarat sig varenda gång. Och varje gång har han också bett till Gud om hjälp. Sin starka tro på att Gud finns vid hans sida kommer Olauda snart att behöva. För en prövning väntar, som skulle kunna få vem som helst att tappa gnistan. Mot 1770-talets andra hälft, när den amerikanska självständighetsförklaringen snart är på väg att undertecknas, och när Carl Michael Bellman får jobb på Kungliga Nummerlotteriet i Stockholm, är Olauda Equiano ute på ännu en resa med Dr. Irving. Den här gången färdas de längs Moskitkusten, ungefär öster om dagens Nicaragua. Han trivs bra tillsammans med Irving, men en otålighet har börjat svälla i honom. Det han ser runt omkring sig, det som fortfarande driver stormakternas ekonomi, är det han hatar kanske mest i världen. Slaveri och profithungriga plantageägare. Och så är livet till havs och i vildmarkerna de besöker inte optimalt för att försöka leva så nära Gud han vill. Så i juni 1776 samlar han mod och säger helt enkelt upp sig. Han mönstrar på sig en ny kapten som är på väg till Jamaica och tänker därifrån ta sig vidare tillbaka till Storbritannien. Det är dags för en ny fas i livet. Men utan beskyddaren Irving vid sin sida ska Olauda få en smärtsam demonstration av hur otrygg och utsatt hans plats i världen verkligen är.
Moskitkusten, mitten av juni 1776. Det kan inte vara sant. Det gick bara på några ögonblick. Och så togs allt ifrån honom. kaptenen på det nya fartyget, som först verkade så välvillig och erbjöd en plats, blev som förbytt. Flinade nedlåtande åt frigivningspappren och sa att sådana som Olauda gör han vad han vill med. Och nu är mardrömmen åter verklighet. Olauda har bundits och hängts upp i masten i en förutmjukande och smärtsam position. Några godhjärtade besättningsmän har med fara för sina egna liv sänkt ner honom så att han åtminstone kan avlasta sina pinade leder med att vila på tårna på båtens däck. Men mörkret sänker sig över hans sinne. Är det nu slaveriet som väntar igen? Då händer något. En snickare, en bekant till Dr. Irving, känner igen honom och lossar raskt repen i ett obevakat ögonblick. Snabbt lotsas Olauda iväg och firas ner till en kanot. Och med uppmaningen att ro för livet ringande i öronen paddlar han frenetiskt iväg. Men flytten upptäcks. Och den svekfulla kaptenen halar rasande fram sin musköt. Med det skummande vattnet yrande runt den rangliga kanoten hukar sig Olauda för skottsalvorna. Måtte Gud bära honom fram till stranden. Och måtte han få den vildsinte kaptenen med bössan att missa sitt mål.
Så här skör är tråden en svart man eller kvinnas frihet hänger på. När som helst kan man kidnappas och brutalt kastas tillbaka in i slaveriet. Det räcker med att en vit person misstror eller väljer att misstro en. Men även den här gången klarar sig Olauda alltså undan helskinnad. Han lyckas paddla i land och kan stiga på ett skepp som ska till London. Det är kanske med lätta steg som den runt 35-åriga Olauda stiger i land i Storbritannien i slutet av 1770-talet. Där, långt från slavmarknaderna, kan han leva sitt liv och tillbe Gud. Hans tillvaro blir bättre med religionens hjälp. Men han vill också göra skillnad för andra i världen. Allt som Olauda Ekoyanu har sett på sina många resor, och inte minst hans eget livsöde, har lett honom till en glasklar slutsats. Det mest förkastliga han har mött är slaveriet. Och handeln med människor måste upphöra. Den avhumaniserar svarta personer och den krossar både liv och själ hos offren. Och i London möter Olauda andra som är inne på samma linje som han. Abolitionisterna kallas de. Antislaverirörelsen.
Slaveriet sågs ju som någonting som var en på vissa sätt samhällsbärande institution. England hade ju aldrig blivit den stormakt som det blev utan en historia av slaveri och kolonialism. Så att abolitionister, de som ville avskaffa det här systemet, de sågs ju som idealister, de var rebeller, de var upprorsmakare och så vidare. Men under Ekoyanus tid så fanns det en inte obetydlig antislaverirörelse. Och det var under den här tiden som antislaverirörelsen i England tog fart på riktigt.
Olauda Ekoyanu närmar sig abolitioniströrelsen i London. Och han har ett specifikt fall som han vill kasta ljus över. En fruktansvärd historia som med skärpa visar den transatlantiska slavhandelns cynism och totala empatilöshet.
Detta var då en händelse när ett skepp vid namnet Song lämnade Afrikas kust på väg till, om det var Karibien eller USA. Men då led man brist på förnödenheter, trots att det var färskvatten, och bestämde sig för att kunna klara sig till kusten att man skulle kasta över bord 132 förslavade personer. Och detta gjorde man, och sedan när man då kom tillbaka till England så krävde man då att få försäkring utbetald för förlorad egendom och uppgav inte att man hade kastat de här personerna över bord.
Men sanningen om massmordet ute på Atlanten kommer fram och fallet drivs till rättegång. Eftersom bolaget girigt vill få ut sina försäkringspengar. Olauda uppvaktar ledaren för abolitioniströrelsen. Och med gemensamma krafter får de ut sanningen om vad som skett. Den fullkomligt hjärtlösa behandlingen av människorna ombord på skeppet Song blåser liv i opinionen. Och rättegången skildras i pressen. Domen blir en liten seger för abolitionisterna. Ingen av Songs ägare får rätt till de försäkringspengar de krävt. Men däremot avkrävs de inget ansvar. Och inga straff utdelas till mördarna som kastat över 130 oskyldiga män, kvinnor och barn över bord. Olauda Ekoyanu tuffar på med sitt nya kall och bygger en tillvaro i London. Han tar som så många andra svarta i London vid den här tiden anställning som tjänare i välbärgade hem. Han får ibland utstå lite tråkanden från sina kollegor för att han är en så ivrig kristen som försöker frälsa dem med daglig bön. Men på det stora hela verkar han få några år av lugn och ro i huvudstaden. Men kanske för att det till slut blir lite tråkigt börjar det återigen att suga i seglartarmen. På 1780-talet ger sig Olauda Ekoyanu ut på en ny resa. Bland annat till Philadelphia och New York. Där möter han flera abolitionister. Men den rörelsen drivs till största delen av vita. Och runt 1787 slår sig den 42-åriga Olauda ihop med ett nytt gäng hemma i London. Som delar viktiga erfarenheter och villkor med honom. Sons of Africa kallar de sig.
Som var en grupp av svarta, fria, före detta förslavade personer som blev stora förespråkare för avskaffandet av slaveriet och blev inbjudna att tala i det brittiska parlamentet till exempel och skrev pamfletter och fick turnera som talare.
Sons of Africa skriver brev som publiceras i tidningar med kraftfulla argument mot slaveriet. Och någonstans här, mot slutet av 1780-talet, börjar det faktiskt röra på sig på allvar. Påverkanskampanjerna ger effekt. Lagstiftarna i parlamentet i London tar intryck av beskrivningarna av grymheten och absurditeten i slavhandeln. Och den 10 juli 1788 sker äntligen ett framsteg. The Dolben Act, en lag som begränsar hur många människor som får fraktas på brittiska slavskepp, tillkommer för att lindra lidandet. Trots att lagen är ett mycket litet steg, som bara reglerar, inte förbjuder slavhandeln, verkar Olauda Ekoyanu ändå betrakta den som ett framsteg. Men hans strävan är ju att avskaffa slaveriet. Och han börjar kanske inse att en av de saker som krävs är en ögonvittnesskildring. En personlig berättelse som avtäcker systemets förfärliga brutalitet och väcker empati för de människor som drabbas. Och vilken historia är bättre att berätta än Olauda Ekoyanus egen?
Aldermanbury, London. Svetten lackar från tryckmästarens panna. Han lyfter blicken och betraktar sin verkstad. Där pressas plåtarna mot pappret och ark efter ark hänger från taket i långa rader i väntan på att det svarta bläcket ska torka. Koncentrerat jobbar männen vid de olika arbetsstationerna. Och kedjan av deras arbete mynnar till slut ut i högen av färdigtryckta blad som sen ska vickas, snittas och bindas till en färdig bok. Och tryckmästaren vet att just den här är det strykande åtgång på. Han sneglar på det nytryckta första uppslaget, fortfarande fuktig från pressen. Författaren själv är avbildad, poserar i skräddarsydd rock med markerade slag, väst och vacker kråsskjorta. Hans vakna med en varma blick möter läsaren och i handen håller han en uppslagen bibel. Men det som gör bilden ovanlig är hans hudfärg. För den här boken är skriven av en svart man och den skildrar hans eget liv. Ett ögonvittne från den brutala slavhandeln. Och här i tryckeriet förevigas hans röst, mångfaldigas och görs redo att skickas ut för att öppna hela världens ögon för det som sker.
Det är 1789 som Olauda Ekoyanus uppseendeväckande självbiografi når de brittiska läsarna för första gången. Samma år som revolutionen ska skaka igång i Frankrike. Och den här boken ska också orsaka en smärre svallvåg av reaktioner. För de 500 sidorna i första utgåvan av The Interesting Narrative of the Life of Olauda Ekoyanu or Gustavus Vassa, The African, som den behändiga titeln lyder, är ömsom fascinerande, ömsom skräckinjagande läsning.
Den fick ju också det genomslag det fick eftersom folk blev ju upplysta eller fick mer information och fick en information som också var känslomässigt laddad eftersom den var berättad i första person, den var självupplevd, den var självbiografisk och gripande. Sådana här skildringar hade också en betydelse för att kunna vara moraliskt övertygande om att slaveriet var någonting hemskt och fruktansvärt och moraliskt förkastligt.
Det är nu som Olaudah Equiano hamnar där vi mötte honom i början av det här avsnittet. I 45-årsåldern och ute på bokturné. Reser land och rike runt och talar för uppmärksamma och förfärade läsare. Och det blir en försäljningssuccé. Totalt 9 upplagor och översättningar till bland annat holländska, ryska och tyska. Han tjänar storkovan på sin bok. Men det är egentligen sekundärt. För målet är detsamma som tidigare. Ett slut på slaveriet. Och kanske gör hans bok med vittnesmålen inifrån skillnad i den process som redan har satts igång. För ett förbud väntar faktiskt där framme vid horisonten. Men Olaudah kommer inte att få uppleva när det sker. Hur är det nu överhuvudtaget möjligt, kan man undra. Och har lyssnat så här långt på ett P3 historieavsnitt utan att höra något om huvudpersonens kärleksliv. Ja, det är verkligen en relevant fråga. Olaudah Equiano berättar inte själv om några romantiska affärer. Förrän nu, när han har blivit 40 plus. Då dyker en kvinna upp i hans liv. Susanna Cullen, som är en av hans trogna läsare. En ungefär 30-årig dam med skotskt påbrå, som han verkar förälska sig på en av sina resor i England. I den uppdaterade version av självbiografin som kommer ut efter att de träffats ägnas inte många rader åt bröllopet. Olaudah konstaterar mest att det har skett och att det rent logistiskt passar bra i resschemat för bokturnén. Men det behöver inte betyda att han inte älskar sin hustru. De nyblivna makarna verkar av allt att döma hålla av varandra ömt. Och snart blir de fler. Först kommer dottern Anna Maria och några år senare en flicka till, Joanna. Men familjelyckan kommer inte att bestå. För om Olaudah Equianos första halva av 1790-talet präglas av succé och kärlek, är andra halvan stöpt i sjukdom och död. Susanna blir den första. Under en längre tid är hon sjuk. Vi vet inte exakt vad det är som drabbar henne. Men hon blir inte frisk. Och 1796 hämtas hon av döden. Sorgen är tung för Olaudah. Men han behöver inte bära den länge. Redan året efter insjuknar också han. Även här är det lite oklart vad som drabbar honom. Enligt vissa är det mässlingen. Men vi vet inte säkert. En av hans vänner från abolitioniströrelsen besöker honom på vårvintern 1797. Och då är han så illa däran att han inte kan stiga upp ur sängen. Han klarar bara av att viska fram några få ord. Och den 21 mars är hans 52-åriga liv slut. Olaudah Equiano får äntligen möta sin skapare och Gud. Men döden är inte färdig med familjen där. I juli samma år dör också dottern Anna Maria, bara 4 år gammal. Den yngsta, Joanna, klarar sig till vuxen ålder, men får själv inga barn. När hon dör år 1857 tar Olaudah Equianos blodslinje slut. Olaudah Equianos nästan osannolikt dramatiska liv är över. Och vi vet när och var han slutar sina dagar. Men faktum är att det vi har berättat om i den här historien om var han föds och hur han växte upp har blivit ifrågasatt. För de historiska källorna väcker en del frågetecken. Hans dopcertifikat anger nämligen att Olaudah, eller Gustavus Vasa som det ju står, är född i Carolina i USA. Och det betyder ju i så fall att hans ursprung är något annat än det han själv har sagt. Vad ska man tro om det här?
Efter vad jag förstått så lutar forskaren numera åt att han faktiskt var född, som han säger, i Benin. Och att han beskriver detta på olika sätt utanför boken. Och att han vid flera tillfällen försöker och vill gärna resa hem till sina hemtrakter. Och att det även är många detaljer i boken som det här är svårt att tänka sig att han kunde känna till och ha en sån intim kännedom om utan att själv ha upplevt.
Anledningen till att det står Carolina i dopcertifikatet kan ha att göra med att Olaudah Equiano inte är en fri man när det utfärdas. Och Henry Pascal som har köpt honom kan vara den som anger födelseplatsen. Oavsett anledning vill förmodligen Olaudah Equiano inte bestrida sina egna handlingar. De enda papper han har som visar vem han är. Självbiografier ska förstås alltid betraktas som ett källkritiskt öga. Riktat mot både tendensiösa inslag och risken för att minnet kan svika när något tecknas ner i efterhand. Men det finns alltså tillräckligt som tyder på att det som Olaudah Equiano berättar kan hållas för sant och rimligt. 1807, 10 år efter Olaudah Equianos död, förbjuds all slavhandel inom det brittiska imperiet. Sen tar det ända fram till 1833 innan fenomenet som sånt förbjuds i brittiska kolonier. Och alla tidigare förslavade blir fria. Men det betyder inte att systemet är försvunnet från världen. I Afrika fortsätter den inhemska människohandeln. Och likaså i USA, där förslavade människor sliter på plantagerna, främst i södern, under lika stora umbäranden som förut. Det är inte förrän 1865, efter ett uppslitande inbördeskrig, som slaveriet avtar där. Men när det sker är Olaudah Equiano eller Gustavus Vasa närmast bortglömd. Och så förblir han. Innan han en bra bit in på 1900-talet återupptäcks. Och hans roll i den abolitionistiska kampen lyfts fram på nytt.
Med all rätt så kan man ju beskriva Equiano som en stor hjälte. Som hade en stor betydelse för antislaverirörelsen och som skrev ett pionjärverk som tillhör litteraturens, ett av världslitteraturens stora verk och arv, får man nog säga. Eller inte nog, det får man säga.
Olaudah Equianos liv var unikt. Inte för att han rövades bort och såldes. För det ödet delar han tyvärr med miljontals andra afrikaner. Men det går inte annat än att imponeras av hans dådkraft. Han lyckas resa sig ur förtrycket och köpa sin frihet. För att sen bli en äventyrlig världsresenär. En varmt troende kristen. Bästsäljande författare. Familjefar. Och frihetskämpe. En av många som tog sig an och välta något som kanske verkade orubbligt som ett berg. Slaveriet. Men Olaudah Equiano sticker ut. Med sin okuvlighet. Sin förmåga att navigera i de svåraste av livets stormar. Och med det ovärdeliga dokument han lämnar efter sig. Självbiografin. Som skapar uppståndelse i hans samtid. Och som lever vidare och ger oss idag en insikt i den grymma baksidan av handeln som till stor del byggde Europas välstånd.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Emilia Mellberg, Mårten Andersson, Pablo Leiva Wenger och Elias Klenell.
En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.